Amen. Fantastiskt att vara tillsammans. Och jag vill också rikta ett jättestort tack till dig. Och till dig, Fredrik. Du har också burit ett stort lass och tagit på dig ett av de större ansvarena i vår rörelse att se till att hela sommarkonferensen blir av och fungerar och planeras och så vidare. Så det är inte något vi tar för givet och verkligen uppskattar att du har plöjt vägen för att det ska bli av. Så kan vi också ge honom en riktigt rejäl applåd. Nathalie hade haft en, eller var inne i en stor kris i livet. Hon hade slutat använda droger bara ett år tidigare. Och hon satt hemma med sin nyfödda bebis och hade djup, svår depression och ångest. Och socialverket så ordnar en kvinna som kan komma hem till henne som hemhjälp dagligen för att hjälpa och sköta den här bebisen. Och Nathalie är på tung medicinering. När kvinnan är från vår kyrka och hade själv kommit till tro bara ett och ett halvt, två år tidigare. Hon kommer in i den här familjen och hon ser Nathalies ångest, svåra känslor som Nathalie inte vet hur hon ska klara av. Och den här kvinnan från vår kyrka, Iris, heter hon, hon kunde ju inte liksom berätta om Jesus på jobbet. Det får hon inte göra. Men hon tänkte att hon kan säga att det finns ett ställe hon går till som ger henne väldigt mycket. Så hon berättar att hon går i en kyrka och vill du så kan du komma med mig. Så hon bjuder med Nathalie till kyrkan och första söndagen när Nathalie kommer så tar hon emot Jesus. Och hon berättar att friden som hon fick ta emot så var bättre än alla hennes mediciner. Och Iris visar åt henne att det finns kristen musik på Spotify. Det finns något som kallas lovsång. Och hon söker upp och börjar lyssna på lovsång. Och Nathalie börjar skriva brev till Gud. Följande söndag så tar hon med sin icke-troende man. Och följande söndag efter det så bjuder hon med sin mamma. Och någonting fullständigt nytt får börja i Nathalies liv. En annan ung man skickar bara ett meddelande till en av våra ledare på Instagram. Och han vill sig vara kristen, ung man, afrikansk bakgrund, bott i Finland en längre tid. Jätteblyg, extremt ensam. Han heter Alfred. Och han skickade ett meddelande, han hade hittat våra gudstjänster på nätet. Och han skrev i några första meddelanden att han hade en dröm. Och han skrev så här att I want to create, tänk att han är helt ensam, känner typ ingen. Och så skriver han att I want to create a music group for youth. Who's struggling with different battles in life. Maybe anxiety, depression, addictions, shyness of showing the talent to the world and many other things. Och han hade liksom en dröm på sitt hjärta. Men totalt ensam. Och vi kommunicerade med honom och jag sa, hej, har du besökt vår kyrka någon gång? Nej, jag har aldrig varit. Men han hade en tanke. Han frågade, kan ni hjälpa att få igång en sån här grupp? Sen kommer han en söndag. Och han känner kärlek. Han kopplar gärna samman med några människor som han synkar bra med. Han upplever gemenskap, välkomnande. Och har kommit varje söndag sedan dess. Han gick från ensam till familjemedlem. En annan ung kvinna vars livs stora kärleksrelation, många år lång kärleksrelation, hade gått sönder. Och hon kände att hela livet hade gått i kras. Så hon kom med på en gudstjänst några år sedan, tar emot Jesus, ber frälsningsbönen. Och hon beskriver att när hon hade bett den bönen och när hon gick hem, så kände hon första gången på så många år hon kan minnas att hon inte mer kände tryck på bröstet. Och upplevde inte mer tungt att andas. Kraften den här stunden när hon ber en enkel frälsningsbön. Ännu en till, en annan kvinna som säger att hon hade provat på allt och hamnat djupt in i New Age. Och hon säger att hon hade gjort allt man skulle göra, men kände bara större och större oro och ångest. Och som det hör till så far hon på en New Age-mässa. Och på mässan så finns några kristna som är där för att möta människor och prata med människor. Och den här kvinnan stöter på de här kristna och de frågar om hon vill ta emot Jesus. Och hon berättar att i det där skedet så hade hon ingen skillnad. Hon var så där att i han samma, det har ingen skillnad, jag kan också ta emot Jesus. Så hon sätter sig med dem och ber bönen och säger att I can take this as well. Jag kan prova vad som helst. Och när hon ber bönen förändras allting. Det finns en obeskrivlig kraft i bekännelsen Jesus är Herre. Det tar en människa från mörker till ljus. Från mörkrets rike till ljusets rike. Från slaveri till frihet. Och i Romarbrevet så läser vi de här orden som universellt, genom hela universum, bryter bandet till mörkrets makter och sätter en människa totalt fri. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. När man lyssnar till berättelse efter berättelse över hur människors liv förvandlas i den stunden, såklart ibland över tid och under veckor, månader, men också ofta just i den stunden när de bekänner Jesus som Herre, så går det inte att mista sig om kraften i evangelium. Och Paulus fortsätter och säger i Romarbrevet 10 och vers 13 framåt, till var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska de kunna predika om de inte blev utsända? För det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. Och Paulus citerar profeten Jesaja i Jesaja 52 när han säger det här. Så refererar han till Jesaja 52:7 där han säger, hur ljuvlig är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion, din Gud är konung. Halleluja. Bakgrunden i den här bilden hittar vi i antikens slagfält. När ett land låg i krig så visste städerna inte någonting om hur det går på slagsfältet. Man väntar i dagar, man väntar i veckor, man väntar ibland i månader Och sen kommer någon plötsligt, en ensam gestalt, springande över bergen. Mitt i kanske nattens tystnad. Kanske man hör stegena i en tyst stad. Man hör stegena eka från budbäraren. Och alla förstår, nu kommer budbäraren. Han kommer med ett bud från slagfältet. Och frågan, alla har, är det ett katastrofbud eller är det ett segerbud? Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg? Och Jesaja talar om en glädjebärare som kommer med goda nyheter, glada nyheter. Som kommer att säga, vi vann! Kungen lever! Vi är fria! Kriget är över. Och Jesaja 52 är en profetia om kraften i evangelium. Och därför så citerar Paulus det i Romarbrevet när han säger, hur ljuvliga är inte budbärarens fotsteg när han kommer. För han förkunnar frid. Han bär fram goda nyheter. Han förkunnar frälsning och säger till Sion, din Gud är konung. Och det här bär fram goda nyheter, det är faktiskt hebreiska ordet basar, som bokstavligen betyder att förkunna glädjebud. Och det är därifrån som, det är precis samma grundidé som i grekiska evangelion. Därifrån vi får ordet evangelium. Ljuvliga fotsteg. Vad är det som gör dem ljuvliga? Svettiga fötter som har sprungit kanske i dagar. Men han har det fotsteg som ger hopp. Det fotsteg som ger en signal. Vi har vunnit. Vår räddning är här. Men segern är ett faktum oberoende av om budskapet kommer fram. Segern är ett faktum även om budet aldrig når fram. Och segern blir verklighet hos dem som tar emot budet bara om det når fram. Du och jag kan vara de ljuvliga fotstegen för den här världen. Om inte världen hör fotstegen av budbäraren, kommer de inte att veta att segern är vunnen. Om de inte får höra fotstegen, så kommer de inte att veta att segern är vunnen. Och vet du vad? Världen just nu, globalt, Europa och Finland, är mer sökande än på många årtionden. En ung och fördomsfri generation växer upp rakt framför våra ögon. Och vi hörde igår av Öystein hur många läser Bibeln. Han menar till och med upp till 30% av danska unga män läser Bibeln. Och man gjorde för några år sedan, 2024-2025, Silent Revival, en forskning i England om vad som händer bland kristna och i kyrkorna där. Och sen 2018 har kyrkobesökarna ökat med 56%, gått från 3,7 miljoner till 5,8 miljoner som går i kyrkorna i England. Största ökningen sker mellan 18 hos 18-24-åringarna. Och vet du vad, de unga, de inte bara går till kyrkan utan de ber, de läser sin bibel, de praktiserar sin tro. Det är real. Det sägs att 67% av de här unga kyrkobesökarna läser bibeln minst en gång i veckan utanför gudstjänsten. Att kalla sig kristen handlar mindre om tradition och allt mer om aktiv efterföljelse av Jesus själv. Och liknande rörelse ser vi i Finland. Finska forskning har noterat att månatliga kyrkobesökare bland 15-29-åriga män har mer än fördubblats på 8 senaste åren. I svenska kyrkan ökar medlemsantalet 2024 med hela 25%. Och man tror, man tänkte i det här skedet som man gjorde här att 2025 skulle öka med 30% i svenska kyrkan. Människor väntar på ljuvliga fotsteg av budbäraren som kommer över bergen med goda nyheter. Och jag tänker att det är så mycket enklare än vi kanske har gjort det att dela vår tro. Du kanske tänker gå ut på gatorna, tala med strangers. Kanske någon vill stå med megafon. De flesta i dagsläget kanske inte ser sig i den platsen och berätta om Jesus på det sättet. Men människor i Finland, vet du, ser Jesus i drömmar och vaknar med tanken: jag måste gå till en kyrka och höra om Jesus. Ljuvliga steg är du och jag och vi som församlingar som förstår evangeliets livsförvandlande kraft och lever med en öppenhet att dela vår tro. Och jag vill visa dig att det är enklare än vi tänker oss, att Gud har förberett marken, jorden, och att vad vi behöver göra är ställa oss till förfogande. 4 felaktiga uppfattningar som vi ofta har. Det ena är att jag har inte kristna vänner. De finns, eller jag har inte icke-kristna vänner, förlåt. De finns runt omkring oss hela tiden. Om vi bara öppnar våra ögon. Kassan i butiken som du alltid går till. En person som du kan skapa en relation över veckor och månader. Hälsa på, uppmuntra, säga någonting positivt. Jag älskar att uppmuntra människor som inte alls väntar sig det. Till exempel städare på hotell eller en städare i en butik. Och gå och säga: hej, tack för att du gör ditt jobb. Och de säger: what's with you? Men det lämnar ett minne för dem. Någon sa någonting. Jag kan inte dela min tro, tänker många. Eller att jag har inget att ge. Eller att mina vänner eller de jag har i min vänskapskrets är inte intresserade. Och jag vill tala kort om 4 saker som jag tänker är verklighet idag. Först är det här: räkna med att människor som inte tror kommer till din kyrka. Räkna med att de dyker upp, kanske när du inte förväntar dig det. Men jag säger att vi behöver börja förvänta oss det. Att människor som inte tror kommer till kyrkan. Den dagen vi börjar förvänta oss det, så börjar det faktiskt ske. Hur kan vi förvänta oss det? Väldigt enkla saker. Sätt någon vid dörren, kanske på utsidan, och titta människor i ögonen och säga: hej, välkommen. Så att när människor kommer som är väldigt osäkra, har kanske aldrig varit i en kyrka, har ingen aning om vad som händer där inne, men någonting drar dem till platsen. Någonstans fick de tanken, de kollar upp webbsidan eller din kyrkas Instagram-post och sådär, att jag måste gå dit. Och de dyker upp, och då om det är någon vid dörren som bara säger hej, välkommen, så kan de kanske slappna av och säga att okej, kanske det här inte är så farligt. En annan väldigt enkel sak som kan kännas stor och svår om man inte brukar göra det, är att göra frälsningsinbjudan i gudstjänsterna. Att göra frälsningsinbjudan till och med varje söndagsgudstjänst. Har du tänkt på det, att vi samlas i Jesu namn, vi sjunger att Jesus är Herre. Och jag tänker att de ljuvliga stegen med frälsningens budskap behöver få höras tydligt varje gång vi har gudstjänst. Vi beslöt oss ett, ganska många år sedan att börja göra en frälsningsinbjudan i varje gudstjänst. Och i vår kyrka på den tiden kanske det satt 60 personer i gudstjänsten. Jag kände precis allihopa. De flesta hade varit hemma hos oss eller jag hade varit hemma hos dem. Men vi började göra frälsningsinbjudan enkelt på slutet av predikan varje söndag. Och det fanns långa säsonger när ingen sträckte upp handen. Men så kom det den söndagen när det fanns två nya för mig på högra sidan, Fredrik och Johanna ungefär, som var första gången i kyrkan. Och när jag gjorde frälsningsinbjudan så sträckte en av dem upp handen. Och jag var förbluffad att det kan hända i en söndagsgudstjänst. Så går det några veckor, någon månad. Och sen kommer det en period av flera veckor när det är nya människor som kommer till gudstjänsten. Och varje vecka så sträcker någon upp handen. Så kommer det i en period där när jag känner allihopa som sitter där. Och vi gör ändå frälsningsinbjudan som en signal på vår förväntan till Gud. Som en signal åt oss själva. Vi är inte här bara för oss. Vi väntar oss gäster. Vi väntar oss tillökning i familjen. Och så har det gått till en punkt där i dagsdato och flera år nu så ser vi människor ge sitt liv åt Jesus i varje gudstjänst. Ibland är det två händer, ibland är det sju händer som går upp. Vi ville att fotstegen av budbäraren skulle få höras i varje gudstjänst. Så att den som sitter och aldrig har hört det förut kan förstå det och ta emot det. Och i det här skedet så under ett år ber vi till frälsning med kanske 150 år. Vi ger en bibel åt alla som tar emot Jesus. Vi säger att om du tog emot Jesus, kom hit fram. Vi har ett team här bara för dig. Och vi har en fin tygkass och vi har en fin ledarbibel. Vi köpte in 300 biblar sist. Och vi ger ut kanske 200 i året. Så räkna med att människor som inte tror kommer till din kyrka. För det andra, inse att människor är mycket mer intresserade än vi kanske tänker oss. I varje stad, i varje by finns det människor som knäpper sina händer och ber åt en för dem okänd Gud. De säger, om du finns där. De kanske säger, jag vet inte hur jag ska be, men om du finns där Gud. I sin hopplöshet, i sin meningslöshet. I sin tomhet. Ibland med fyllda bankkonton. Med stark känsla av tomhet. I sina hjärtan. I sin ensamhet. Så finns det många som undrar. Finns det någon som hör mig? Finns det någon som hör när jag ber? En av våra söner så har en klasskompis. Och de hade talat under en skollunch, tydligen kring tro. Och kompisen hade konstaterat att han är också kristen. Men att han har ingen bibel. Och Malcolm hade konstaterat att han har ganska många biblar. Och den kompisen, jag tror han hade räknat, kanske vi hade typ 18 biblar hemma eller något i den stilen. Så vi ordnade en bibel åt den här kompisen som var kristen. Men inte hade någon bibel. Människor är mycket mer intresserade än vi tror. För det tredje så arbetar Gud konstant i människors liv. Och vi kan lära oss att märka det och att se det. Jesus undervisar och talar om människor omkring lärjungarna. Som Gud redan hade förberett. De som väntar på att någon ska komma och berätta om Gud och Jesus för dem. Och om vi inte märker det så kan det lätt gå oss förbi. Jesus talar om människor som vi möter som kanske visar ett intresse att vara med oss eller att tala med oss. Människor som på något sätt lyssnar på oss. Och i Lukas 10 och 59 så säger han att när ni kommer in i ett hus så säg då först frid över detta hus. Och om där bor en fridens man ska den frid ni tillönskar vila över honom. Han säger stanna i huset, ät och drick vad ni får, gå inte från hus till hus utan stanna där. Bota de sjuka i staden och säg till folket, Guds rike är nu hos er. En fridens man eller en fridens kvinna, en fridens person är någon som Gud redan har börjat jobba med. Någon som den helige ande har berört, som inte har någon aning om någonting. Vi kan tänka på när Petrus åker hem till Cornelius hus och Cornelius har bara haft en syn att han ska kalla på en man som ska komma och berätta åt honom om den levande guden. Och Petrus far dit efter synen som han fick om de orena djuren. Han går dit och där är samlat en stor grupp människor. En fridens man eller en fridens kvinna. Är någon som Gud redan har börjat dra. Någon som Gud jobbar med. Och någon som behöver få höra de ljuvliga stegen. Och vet du hur man känner igen en fridens person? Det finns tre enkla saker. Och vi ska kunna sitta ner och ha ett bibelstudie om det. Men det här är inte stunden för det bibelstudiet. Men tre saker som tyder på att en person är en fridens person. Att de gillar dig. De lyssnar till dig. Och de finns till för dig på något sätt. De gillar dig. Och vi känner ganska fort om någon liksom gillar att vara med oss. Kanske säga kan vi ses eller överlag i något sammanhang. På skolan har jag vissa föräldrar som det är bara lätt att connecta med. Och de liksom vill på något sätt prata. De öppnar samtalet. De lyssnar på dig. Det känns som att liksom de, när du berättar någonting eller när du talar om livet så de är intresserade av vad du säger. Och sen finns de på något sätt till för dig. Det är liksom det tredje som är typiskt för dem. De hjälper dig eller man kan också säga att de nästan liksom betjänar dig på något sätt. Och det låter lite konstigt men jag vill förklara det. Kanske en kollega, en granne eller om du har barn så kan det vara någon barns kompis, förälder. Och finns till för dig eller hjälper dig. När Gud börjar göra någonting i en person som ännu inte har ord för det. Eller som inte har en uppfattning om att Gud finns. Men när de möter dig som kristen så liksom vet de att det där är någonting som de skulle vilja ha. De kan känna att den där människan lever det livet jag skulle vilja leva. Eller den där människan går till kyrkan och jag är egentligen intresserad av kyrkan. När den helige ande berör den personen så kommer det ut i form av att den vill göra någonting. Den kanske kommer att knacka på dörren och ger dig färdig mat. Hemma hos oss hade vi en speciell situation när det var före julen och vår yngre sons gitarr hade gått sönder. Så den hade brustit på ett sätt som jag tänkte att det går nog inte att reparera det. Och sen är hans kompis på besök och pappan kommer och hämtar honom. Och när pappan kommer hem till oss så sitter vi ner och pratar. Och han är ju en person som är lätt att prata med och connecta med och vi har pratat långa stunder flera gånger och så kommer det nu bara på till tal så att Elios gitarr är sönder och han säger genast men jag kan fixa den, jag kan ta hem den, jag kan limma den, jag har många gitarrer, jag vet hur gitarrer fungerar. Jag säger att det här är så random, det är så totalt oväntat, så han tar med sig gitarren och följande vecka på tisdag så fick vi tillbaka den fint limmad, perfekt fixad, helt oväntat. Han är en fridens person. Du har fridens personer runt omkring dig precis just nu. Som den helige ande drar dig. Som den helige andes har berört deras hjärtan. Och vi behöver bara märka dem. Vi behöver se dem. Om de gillar dig. De lyssnar på dig. Och på något sätt så finns de till för dig. Och det som jag vill avrunda med är att det är enklare att dela vår tro, din tro, än vi kanske tänker oss. Så de som är uppvuxna 80-90-talet, som jag var barn och ungdom eller tidigare, så har det handlat om att vi ska evangelisera världen, vi ska berätta de goda nyheterna för de som vill det och de som inte vill det. Och vi hade ett evangelisationsteam i Ekenäs när jag var ungdom, och vi kom på, för det var en festival i Ekenäs, och biljettkön var evigt lång. Den var liksom hundratals meter. De hade bara en biljettlucka. Vi kom på att de kan inte gå någonstans. Så vi gick till kön och började prata med människor. De flesta uppskattar inte det. Och det är inte på det sättet som de ljuvliga fotstegen landar i en människas liv. Men om du hittar en fridens person, så behöver du inte försöka övertyga den. Det är inte din uppgift att övertyga en människa om frälsningen. Ditt uppdrag är inte att omvända någon. Vårt uppdrag är att vara de ljuvliga fotstegen som kommer med de goda nyheterna. En del församlingar har bekanta sig, och jag vet att många känner till Discovery Bible Study-metoden, eller sättet att läsa Bibeln. Och det är exakt det som namnet säger, ett sätt att upptäcka Bibeln. Inte att lära sig all teologi korrekt, inte att få alla detaljer rätt från början, utan att upptäcka Guds ord. Du vet, Guds ord är levande, det är verksamt. När en människa öppnar Bibeln, så sitter det med Jesus framför sig. När en människa öppnar Bibeln, sitter den med världens frälsare som kommer in i dess liv genom de orden som finns i det levande ordet. Så det enda vi behöver göra är att säga: hej, skulle du vilja läsa Bibeln med mig? När vi hittar en fridens person. Eller säga: hej, jag brukar läsa Bibeln. Skulle du vilja träffa mig och läsa tillsammans? Och om det är en fridens person, så är det väldigt möjligt att han eller hon säger: ja, jättegärna. Och då är det inte vi som gör jobbet. Vi bara finns tillgängliga. Men den helige ande är den som gör jobbet. Och DBS, Discovery Bible Study, är ett enkelt sätt att upptäcka Bibeln tillsammans. Om du inte har bekantat dig med det, så uppmuntrar jag dig att göra det. Det är ett fantastiskt enkelt sätt att börja göra det. Och man läser Bibeln på ett visst enkelt sätt, och sen så ställer man några frågor av varandra och samtalar. Det är enklare att dela vår tro än vi tänker oss. Och vet du vad, det här sättet att dela vår tro behöver det inte vara en stor kyrka med stora resurser. Utan vem som helst som finns som kallar sig kristen kan gå med tanken med sig att: har jag en fridens person omkring mig? Gå bedjande, och när man möter den, har ställt sig in på att vara tillgänglig och våga ställa frågan: hej, skulle du vilja börja läsa Bibeln med mig? Så några saker som vi kan göra som budbäraren som kommer med de ljuvliga stegen, om pianisten vill komma med. Göra en frälsningsinbjudan till och med varje söndag i gudstjänsten. Och klart att man får ju ha en känsla i det. Sitter du där med 15 personer som du har gått i samma kyrka i 20 år så kan det kännas onaturligt och konstigt. Så jag ser det inte som en svartvit grej, vi ska alltid göra det. Men det är möjligt att göra det, och vem vet om tant Agda har fallit under veckan och haft en situation där hon har känt att hon har tagit en väg långt bort och vill komma tillbaka till Gud. You never know. En annan sak vi kan göra är ordna en alfakurs en gång i året. Vi kan ordna en alfakurs för en enda person. Det behöver inte vara 10 och 15. Det kan vara livsförvandlande att sitta ner och gå igenom det fantastiska alfamaterialet. Vi kan be för en eller två eller tre icke-troende personer nära oss regelbundet. Och vi kan ställa frågan, skulle du vilja läsa Bibeln med mig? Den 21 oktober 1805 besegrade den brittiska flottan, den fransk-spanska flottan, vid slaget vid Trafalgar. Segern var totalt avgörande, samtidigt som den brittiska nationalhjälten Horatio Nelson dog i den här striden. Efter slaget så behövde nyheten föras väldigt snabbt hem till London. Och viceamiral Cuthbert Collingwood anförtrodde det här budet, att föra det här budet till en löjtnant som hette John Richard Laponatier. Han var befälhavare på skonaren HMS Pickle. Och de beskriver honom som mannen som tog hem segerbudet. Och han landar i England på ett ställe med båt i Falmouth. Och sen så fortsatte han nonstop landsvägen till London med nyheterna om att både segern, de hade vunnit kriget, men också att Nelson hade dött. Rutten från Falmouth till amiralitetet i London är idag känd som Trafalgar Way. Och enligt Trafalgar Way-historiker så red Laponatier vidare i en postvagn. Han bytte häst 21 gånger. Han färdades 350-400 kilometer och nådde London på 38 timmar. Och det fanns ett ögonblick när segern redan var vunnen. With Trafalgar. Men London visste ingenting om det. Havet hade burit striden. Fartygen var sönderskjutna. Nelson var död. Men fienden var besegrad. Och mellan segern och folkets vetskap stod en budbärare. Laponatier skapade inte segern. Han vann inte slaget. Men hans uppgift var helig i sin enkelhet. Han skulle bära budet hem. Och det är någonting av det som Jesaja säger. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens steg över bergen. Budbärarens fötter är inte speciella i sig, men det är vackert för att hans bud, det han har med sig, förändrar allting. Segern är redan vunnen, men världen behöver få veta det. Kristus har segrat. Det är vårt budskap. Försoningen är totalt fullbordad. Graven är tom. Men människor lever fortfarande som om de inte vet det. Och därför behövs budbärare. Därför behövs du och jag. Vi är inte budbärare för att vi har allt på koll, för att vi vet all teologi, för att vi kan hitta alla bibelställen. Vi är budbärare för att vi har hört någonting och tagit emot någonting som världen behöver. Frid, frälsning, Guds rike och budet Jesus är Herre. Ska vi resa på oss och be tillsammans? Thank you. Jag vill att du tänker på din egen vardag. Tänker på människor som kanske finns runt omkring dig. Människor som potentiellt är en fridens person. Jag vill be att vi ska kunna göra oss tillgängliga. Också du som direkt räknar dig bort från det. Som tänker att det här gäller inte mig, det gäller dig. För en av de vackraste sakerna jag har fått uppleva som pastor. Och det var först på mitt 18:e år som pastor, tror jag. Så satt jag ner och började upptäcka tron tillsammans med en annan person. Regelbundet varannan vecka. På tisdag morgonar 8-9. Och när vi satt och talade om saker som jag själv har hört om i 20 år. När hela mitt liv egentligen. Så, och det var revolutionerande för honom. Och jag såg hur Gud bara gjorde någonting i hans liv genom enkla samtal. Så jag sa, det här är vad det handlar om. Jag behöver inte vara pastor för att göra det här. Vem som helst kan sitta ner på de här samtalen. Jag vill bara uppmuntra dig att om du räknar bort dig, så är det dags att räkna tillbaka dig. Om du diskvalificerar dig själv, så kvalificerar den helige ande dig. Ska vi bara be tillsammans. Älskade Jesus, jag ber för Finland, jag ber för svensk Finland just nu. Jesus, segern är vunnen och vi får leva i den segern, men vi ber att våra grannskap, våra arbetsplatser, våra vänner skulle få höra de ljuvliga fotstegen. Fotstegen av ett bud om seger, om räddning, om frihet, om att du Jesus är kung. Och vi ställer oss till förfogande Jesus. Som individer, som Jesus efterföljare, som församlingar. Vi ställer oss till förfogande. Hjälp oss att se fridens personer runt omkring oss. Hjälp oss att märka människor som du redan arbetar i, som du redan har börjat dra. Ge oss frimodigheten att göra oss tillgängliga, att stanna upp och sitta ner. Kanske läsa Bibeln tillsammans med någon som inte har någon aning om vem du är, Jesus. Medan vi är i bön, också här på en kristen konferens, så vill jag tala till dig som känner att du kanske är långt bort från Gud just nu. Eller kanske har kommit med hit av en eller annan orsak och du inte ännu känner Jesus. Jag hoppas att du har kunnat få det tydligt att Gud är god. Att Jesus älskar precis varje människa på den här jorden. Och Gud älskar världen så mycket så att han lät sin son dö på korset. För dig och för mig, för oss. Och jag kommer att räkna till tre. Och medan vi alla har ögonen stängda, om du känner att du vill överlåta dig första gången till Jesus eller på nytt till Jesus, och ta det på allvar. Så när jag kommer till tre så kan du bara sträcka upp din hand och se mig i ögonen. Så kommer jag inkludera dig i en bön som vi ber tillsammans. 1. Jesus är Herre. Han är Guds son. Han är den som genom sin död på korset gjorde det möjligt för oss att lära känna Gud själv. 2. På den tredje dagen så uppstod han från de döda genom Guds kraft. Och det gör det möjligt för oss att få förlåtelse för alla våra synder. Börja ett liv i renhet och i relation till Gud. Om du är här och du vill ge ditt liv åt Jesus eller komma tillbaka till Jesus, tre, så kan du bara sträcka upp din hand den här stunden. Fram i salen, bak i salen, vänster kant, höger kant. Du kan bara sträcka upp handen och se mig i ögonen. Gud, jag signar dig. Fantastiskt. Om ditt hjärta dunkar så kanske det berör just dig. Finns det någon till som vill ge sitt liv åt Jesus just den här stunden? Vi kan sätta ner våra händer. Vi kan be tillsammans en enkel bön. Be efter mig. Jesus, här är jag. Jag ger mitt liv till dig. Tack för att du dog på korset för min skull. Jag tar emot räddningen. Jag tar emot friheten. Jag tar emot en ny framtid tillsammans med dig. Tack för att du tar emot mig och förlåter alla mina synder. Amen.